Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej och hjärtligt välkomna till GP's livepod Laul med vänner, där vi fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi befinner oss på Gamla Ullevi, Tolvans restaurang. Kul att se att så många har tagit sig hit. I det här avsnittet diskuterar vi den ur Göteborgs perspektiv glödheta Superettan 2023 med inte mindre än 3 GBG-lag, ÖIS, GAIS och Utsikten. Vi har kittlande ämnen som bland annat tar upp just hur het serien är i år, ledarskapsfrågor eftersom vi har 3 tränare på plats och transfermarknaden. Till min hjälp har jag den här gången GP's Filip Troler, av många ansedd som Sveriges främsta superettankännare. Lever du upp till det ikväll, Filip?
Ja, jag vet inte om jag tar det epitetet fullt ut. Det låter lite för starkt för mina öron, men jag ska göra mitt bästa.
Ödmjuk som alltid, men du kommer direkt från upptaktsträffen, Superettans egen upptaktsträff som var här i Göteborg, och där var du också med på scen, så att det går bra nu.
Ja, jo, jag fick chansen att snacka lite GAIS där, så jag har ju redan gått en rond med de här 3 herrarna idag, så vi tar rond 2 nu.
Ja, då växlar vi upp nu då, med andra ord. Välkommen ska du vara. Tack. Välkommen ska jag säga till panelen också. Jag ska börja hos dig här, Jeffrey Åbyn, chefstränare, Örgryte IS, ny för året. 3 snabba frågor som en uppvärmning. Vilka vinner Superettan 2023?
Brage eller ÖIS?
Brage eller ÖIS? Då får jag be dig konkretisera det. Vilken placering slutar ÖIS på? Blir ni etta eller blir ni 2 efter Brage?
Ja. Etta eller 2.
Ja, okej, okay. Du duckar den lite grann då, men det är ett ganska modigt tips ändå, så att jag släpper det. Till sist, Jeffrey, uppvärmningsfråga. Nämn ett nyförvärv som Göteborgsfotbollen kommer att prata om mycket i år.
Det är ju alltid svårt, självklart. Men om han får saker och ting rätt och vi får rätt på hans egenskaper, så ska ni hålla ett utkik på Amel Mujanić.
Amel Mujanić, det lägger vi på minnet. Tack så mycket för det. Vi går till Fredrik Holmberg, huvudtränare för GAIS. Vi ska köra 3 snabba frågor med dig också. Vilka vinner Superettan 2023?
Ja, det var rätt bra tippat där idag då, får vi säga, av media. De tippade på Helsingborg och Öster och vi på tredje plats där. Så jag hoppas vi 3. Får jag väl säga, sticka ut hakan så det blir lite rolig någon gång.
Ja, det var ju medias tips du refererade till då, eller? Du ja, där litar du fullständigt på media, ja.
De är vassa alltså.
Ja, det är bra. Nu har du smörjt oss också. Tolkar jag det rätt då att du svarar att ni guys slutar 3 i år, eller?
Ja, eller högre tänker jag då. Någonting. Nej, men vi får väl lita på media här nu och stå upp för att vi ska vara med där uppe. Mm.
När mådde guys så här bra senast? Det är med ett årtal.
Och jag är nog inte rätt, för jag kan inte historiken helt om, men jag vet ju att man mådde bra Mådde man bra nu? Ja, 2018 verkar de ju mått bra. Och 2011 mådde de jävligt, eller vi, jävligt bra. 2011, vi kör på 2011 där. Vi har inte mått så här bra på 13 år.
Ja, det var dit jag ville komma. Så här jävla bra nytt i mat på 12 år då, eller?
Nej, det är ungefär så.
Ja, det är bra. Tack så mycket. Jag ska hälsa sist men inte minst mannen som en gång ansågs mer lovande än Zinedine Zidane, Bosko Orovic. Välkommen hit också, tränare för Utsiktens BK. Tre snabba frågor till dig, Bosko. Vilka vinner Superettan 2023?
Öster.
Vilken plats slutar Utsikten på?
Sexa.
Bravida Arena eller Gamla Ullevi?
Ingen av dem.
För att?
Rudalen hoppas jag på.
Okej, du hoppas på det in i det sista.
Ja, alltså, så misshandlade vi i den frågan, så det är ju helt sjukt. Det är på gränsen till idioti.
Ja. Du behöver lite lång tid på det för att ta fram motorsågen i den här sammanhanget.
Nej, men alltså, vi har en hemmaplan och den är mer eller mindre godkänd, men vi får ändå inte spela där, så man undrar ju vart vi är på väg någonstans.
Se om vi återkommer till det lite senare här. Filip Troler, något du studsade på här i tränarnas inledande svar?
Nej, det är härligt att Fidde är lite modig egentligen och liksom tar ut svängarna att de ska komma topp tre.
Han har inte sagt det tidigare, eller?
Inte vad jag har hört, så det är väl nytt då kanske. Sen Bosko hade jag väl räknat med att han skulle ta i lite där med Utsikten, och det är väl sexa. Jeffrey lite, han tar ju också i, så det är modiga killar vi har på planen, eller på planen, på läktaren, på poddpodiet. Så det är väl roligt.
Vad sticker ut mest av det skulle du säga då? Är det Boskos sjätteplats, Holmbergs tredje plats eller topp tre plats då, eller Jeffrey som siktar på ett eller två?
Det skulle ju vara lätt att svara Utsikten, men Utsikten har ju en stomme, ett lag som har jobbat ihop tillsammans ganska lång tid, så att de liksom ska kunna ta sig upp på över halvan är ju inte helt omöjligt, tänker jag. Däremot är jag lite mer att ÖIS, som ändå har så väldigt mycket nytt både på ledar- och spelarsida, att de ska vara topp två, det tycker jag är att sticka ut hakan från Jeffrey, men återigen, jag gillar det.
Ja, okej, du ska få chans att bemöta det alldeles strax här, Jeffrey, för vi ska ta oss an vårt första ämne här för kvällen, och det är just den här heta serien någonstans då, ta ett perspektiv kring den, Superettans attraktionskraft just i våran stad och i Göteborg. Jag beskrev det som en glödhetsserie lite tidigare, och då tänker jag just på det här då, att Gais är tillbaka i Superettan, Jeffrey tillbaka i stan, Utsikten är kvar. Bosko, vad betyder det för serien och för Göteborgsfotbollen att vi får alla de här ingredienserna i år?
Kortare resor betyder mycket för oss. Det är en viktig grej, tycker jag. Slippa åka buss om många gånger, men mer än så vet jag inte. Vi har ju en fantastisk publik. Den kanske inte är tillräcklig, så att vi får väl publikmatcher med ÖIS och Gais, hoppas vi på varje fall.
Lite samma fråga till dig där då, Fredrik. För senast Gais var i Superettan, då blev ni ju degraderade. Nu har ni ju ett fantastiskt fjolår bakom er, men det är ju trots allt i Division 1. Vad har du för känslor inför årets säsong?
Nej, att det ska bli jädrigt kul framförallt. Det är ju jätteskönt att ha haft det året bakom sig. Det har vi fått vinna mycket och sen försöka bygga vidare på det här under försäsongen. Och nu då gå in i serien om en vecka. Bara härliga känslor.
Tittar man på historiken, Jeffrey, så har ju egentligen varken ÖIS eller Gais varit i Allsvenskan nu på det är väl lite hårdraget 15 år någonstans där. Vad talar för att det blir så här som du är inne på när du spänner bågen där, att det inte blir liksom ett år av nedflyttningskamp och bottenångest, för då har det ju någonstans varit de senaste åren för både ÖIS och Gais i Superettan just.
Jag ska försöka utveckla vad jag menade när jag sa komma etta eller tvåa, utan det landar någonstans i att om jag ska sitta här och förmedla att mitt lag ska komma åtta, så tycker jag att det är en fel mentalitet. Jag är fullt medveten om vad ÖIS har varit och vad vi är. Men någonstans så måste vi bygga en tro. Och vi vet också att Superettan är en jämn serie. Vi vet också att ÖIS har väldigt många duktiga fotbollsspelare som inte har fått ut maximalt. Så att det skulle kunna hända är inte mer större under har skett, om jag säger så. Och då är det viktigt för mig, för jag tror väldigt mycket på att det är viktigt att skapa tro i en grupp. Det är någonting som är en viktig del i mitt ledarskap och någonting som jag vill att mina spelare ska utstråla. Att vi tror på det vi gör. Mm.
Barsko, ni var ju bäst av de här tre lagen i fjol. Ni var inte bäst i Göteborg, men ni var bäst av de här tre lagen i Superettan. Vad talar för att ni kommer vara det i år också?
Alltså, vi hade ju en rivstart förra året. Vi hade svårt att hantera det, tycker jag, utifrån att vi tappade både ödmjukhet och arbetsmentaliteten, tycker jag. Plus att vi hade lite unga spelare som kanske inte har den rutinen som vi har tagit in i år. Och vi hoppas att det ska visa sig rätt så snabbt. Vi har känt av det även här under träningsmatcherna där de kanske inte varit så delaktiga och inte riktigt varit där. Det har väl lite med åldern och rutin. Jag tror att de kommer komma igång ordentligt när serien startar. Så därav så tror jag att vi har ett bättre resultat än förra året.
Mm. Tror du att ni kommer vara bättre än både ÖIS och GAIS i år också?
Svårt att säga. Alltså jag säger, det handlar ju om, jag vet ju vad tränare GAIS och ÖIS som har ju också sett. Det handlar ju om vad de har för start. Får de en dålig start så kommer det ju bli åka av för dem. Och då tänker jag inte på tränare och spelare, utan det är rätt så tuff miljö att vara i. Vi har ju råd med att ha en dålig start och det kommer liksom inte hålla på att skändas och så. Så att det kan bli tufft för de lagen och spelarna. Även om du är yngre så är det svårt att hantera det trycket som blir. För det blir det i både ÖIS och GAIS.
När du spänner bågen så hårt som du gör, Jeffrey, lite till vad Bosco pratar om där, riskerar du liksom inte att skapa förväntningar som kan slå tillbaka sen om ni inte riktigt kan leva upp till dem?
Jag tror inte det, för vad jag förmedlar till min grupp, det är någonstans att vi är på väg i en resa, på en resa, och att våran ambition är att göra bra saker varje dag. Och någonstans gör vi det, så kan vi alltid titta oss själva i spegeln. Men någonstans så förmedlar inte jag till dem att vi ska komma ett eller två. Men jag tror att om vi gör saker rätt och vi får träff på saker så finns det en möjlighet att vi kan göra det. Absolut. Mm.
Får hoppas de inte lyssnade på det här då.
Vad sa du nu?
Vi hoppas de inte lyssnar på ditt tips här då.
Nej, men då förmedlar jag till dem precis samma sak som jag förmedlar till er. Att någonstans så handlar det om att ha en tro att vi kan klara av det. Men med det sagt så måste vi titta på det på ett realistiskt sätt.
Jag ska vända mig till dig då, Filip igen, mannen som ju vissa som sagt anser vara Sveriges främsta superettan-kännare. Har du lagt dina tips än på Superettan? För det skulle vara intressant att jämföra dem med vad vi hör från tränarna här.
Jag har inte skickat in det tipset vi publicerar i GP än, men jag har ju skickat in ett tips till den här upptaktsträffen som vi hade idag med hela Superettan.
Låt höra då, vad tippade du Utsikt?
nej, jag har att de kommer på samma placering som de gjorde förra året. De klarar sig alltså undan negativt kval. Om jag satte dem 11 eller 12, det minns jag faktiskt inte. Men jag har dem där. Jag hade ÖIS på en sjunde plats och jag hade GAIS på en femte plats.
Är det någon av er som vill bemöta det? Jag vet att du var ute och svinga på upptaktsträffen där tidigare idag, Bosco, när ni blev tippade långt ner. Men nu blir ni tippade 11-12, här köper du det?
Nej, ja, alltså det är ju Philips grej, men jag undrar alltid vad man baserar det på. På vad baserar man den tron på? Det är det jag tycker är så intressant.
Kan du fråga Filip?
Ja, jag frågar honom nu.
Nej, men jag tror det generella tipset idag, att media tippar Utsikten som 15:e lag, det tror jag i mångt och mycket handlar om att folk inte har koll på Utsikten. Att Utsikten är en liten aktör och att man går mycket på namn. Det är ofta, både i Allsvenskan och i Superettan, lite oavsett hur trupperna ser ut, så är det de stora namnstarka klubbarna som är på den övre halvan. Men för mig, alltså Utsikten, jag tycker ju att på pappret att GAIS och ÖIS har en bättre trupp än vad ni har liksom. Och framförallt när det gäller GAIS, anledningen till att jag tror mycket på Fidde och gänget där är ju att de, för en gångs skull får man väl säga när det gäller GAIS, har fått jobba ihop och fått vinna så otroligt mycket förra året, fått vinna så otroligt mycket den här försäsongen och dessutom gjort prestationer som i alla fall jag tycker är liksom på en bra nivå som står i paritet till de resultat de har fått med sig. Och det tror jag har byggt någonting där som gör att Gais blir väldigt starka. Men jag tror absolut att Utsikten generellt är underskattade, för jag såg ju er spela i fjol och det fanns ju merpart av matcherna som där ni liksom dominerade mot motståndare som var på pappret mycket bättre. Och jag tror väl absolut att ni kan dra stor fördel av det du var inne på med, om man jämför ÖIS och Gais, att får ni en risig start så är det inte hela världen så sett, utan då kan ni jobba med process och det du vill göra. Medan i Gais och ÖIS så kommer man behöva stå emot och vara lite mer motståndskraftig där, för det är ju helt andra typer av klubbar.
Vill du replikera på det? Du
ser nöjd ut. Jag har inga problem. Det är bara tändvätska för oss. Det är jättekul. Mm. Det är det vi kommer säga. Jag hör ju spelarna, så det är perfekt tändvätska för oss.
Vad säger du, Jeffrey, då, om att Filip här är inne på att Gais kommer högre i tabellen än ÖIS? Har han en poäng?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag lägger ingen värdering i vad andra tycker. Utan det låter tråkigt och det kan låta lite högfärdigt möjligtvis. Men det är verkligen sant. Jag lägger ut otroligt lite värdering i vad folk tycker och tänker, utan någonstans vad vi själva gör varje dag, det är det som är viktigt. Sen är jag fullt medveten om att om det går dåligt, att det kommer blåsa, och då landar det någonstans att vi ska kunna stå emot det, självklart. Men att jag ska få intryck av vad folk tycker och tänker, då är jag i fel bransch.
Mm. Och vad säger du, Fredrik, då? Filip Trollér här håller det högt, övriga media håller det högt. Du själv var inne på att det kommer sluta bra för er. Helt plötsligt så får ni ett litet tryck på er där att ni ska leverera bra, trots att ni är nykomlingar. Eller?
Ja, kanske tryck. Jag har inte tänkt på det. Det är alltid press och tryck, tror jag, att vara liksom i elitfotboll och vara i större klubbar med support, det trycket som finns. Så det finns alltid det. Förra året var det samma, vi skulle vinna serien, det är också tryck. Så att jag tror vi trivs med det där, att vi försöker ha samma sak inför varje match. Hur ska vi göra för att vinna denna? Samma sak igen oavsett serie. Så att det spelar inte så stor roll, lite som Jeffrey sa det, att vi värderar inte det så himla stort, allt som sägs idag kanske, utan det är faktiskt vad vi säger imorgon och gör imorgon som spelar någon roll då. Sen var det ju gött, vad kallade du Filip? Superettans, vad sa du?
Och mer.
Ja, du sa att han var den bästa, mest kunniga.
Ja, Superettans främsta kännare, ja. Eller främsta, ja. Sveriges främsta kännare av Superettan, enligt vissa.
Ja, så där är ju värt att lyssna lite extra då, så bra jobbat Filip.
Men vad kommer det ifrån då, säger du, att nu hela mediekåren då på Superettans upptaktsträff ser er som så bra, Filip inne på det, du själv gör den bedömningen, vad är det ni har i år som är så bra?
Nej, men det mycket är att vi förra året fick vinna mycket, fick börja med en ny inriktning efter det att vi åkte ut, vi fick titta på det, vad ska vi göra, för så här kan vi inte fortsätta. Valde en ny väg, valde en annan väg, hittade ett sätt som vi trodde, ja, men det här kommer passa oss, det kommer passa hela klubben, det kommer passa de som följer oss, kommer passa, ja, identiteten att jobba på det här sättet. Började träna ut efter det och fick relativt snabbt ganska bra resultat med det också. Och efter det så genom att vinna får man självförtroende. Vi byggde upp ett starkt självförtroende under året och blev bara bättre och bättre månad för månad. Och det tar vi naturligtvis med oss. Så det har vi tagit med oss in i försäsongen och kunnat bygga vidare på. Jag har jättetilltro till det vi håller på med, till spelarna. Och vi känner oss jättestarka. Sen vet jag att det kommer blåsa när det går emot, så det gäller för oss att hantera både medgång och motgång på ett bra sätt. Så det där kommer väl bli mycket av trixet i år då.
Man kan sammanfatta den här diskussionen, för att vi ska lämna det här ämnet, med att vi kommer få en het superetta i år. Blir det som tränarna här tror, så kommer vi då få en superetta där ÖIS slutar antingen etta eller tvåa, Gais slutar topp tre och Utsikten, de skuggar strax bakom som sjätte bästa lag. Så vi blir ju verkligen en otrolig superetta i år ifall det där går in, Filip, eller hur?
Ja, det hade ju varit helt fantastiskt. Om man ser, jag har varit på GP sedan 2016 och dessvärre får man väl säga har mycket handlat om nedflyttningar och kval och att undvika nedflyttning och sådär. Så det har väl varit helt fantastiskt om alla tre hade kunnat elda på i toppen eller strax bakom.
Mm, vi hoppas på det. Vi byter ämne som sagt. Vi ska prata ledarskap eftersom vi då har tre väldigt intressanta fotbollstränare här på scenen. Och kanske också tre väldigt olika tränarskapsfilosofier. Det får vi lite se. Men Filip, hur skulle du beskriva de här tränarprofilerna och kanske framförallt vad är det som skiljer dem åt?
Ja, men till att börja med så tycker jag att det ändå finns väldigt många likheter. De är ju, vad man lyssnar av med spelare som har haft dem och sådär, så, och vad man själv ser, så är det ju tre otroligt dedikerade tränare som är tydliga med vad de vill och som sätter väldigt stor tillit till sina spelare och liksom försöker boosta dem på alla sätt och vis. Sen är väl Bosco lite mer eld och lågor, om man säger. Att gå på en utsiktematch och bara följa honom vid bänken är ju bara det värt entrépengen. Han brinner hela tiden. Fidde är lite mer timid, mjukare, lite lugnare. Jag såg att han öste någon penna här i samband med någon match när han var på bänken. Annars brukar han hålla sig väldigt lugn.
Vad gjorde han? Han bröt han en penna?
Han tog en penna och kastade i marken, tror jag. Okay. Eller någonting. Ja.
Tappa den,
så kan man också säga. Nej, men han har lite mer så lågmäld. Och Jeffrey känns, nu har ju Jeffrey har vi inte haft i stan som tränar så länge, men känns väl någonstans som mitt emellan där. Jag har ju följt en del träningar med dig också, Jeffrey, och du kliver ju ofta in och kan vara auktoritär och verkligen liksom leda och säga ifrån och styra upp. Men är också, vad man lyssnar med spelarna i, så är det ju att ja, men Jeffrey är en kille som verkligen ser människan och som hela tiden försöker utveckla både spelaren och människan. Men tre tränare som är otroligt taktiskt drillade också, och Fidde och Bosco i alla fall, bottnar väl någonstans i en väldigt passningsorienterad och bollinnehavsorienterad fotboll. Jeffrey vågar inte riktigt svara på hur det har sett ut historiskt i akademilag i MFF och sådär, men där både Fidde och Bosco kanske på senare har blivit lite mer hybrid, släppt lite på possession, hittat andra vägar att vinna fotbollsmatcher, och har väl på båda fronterna gjort det väldigt bra.
Men det när du säger det här om Bosco till exempel, mer eld och låger, där lägger du liksom, där ser man ju utskällningar, man får skarpa citat i media.
Fantastiskt.
Och så här, Bosco, är det en medveten strategi det här? Är det rätt att skälla ut spelare ibland? Är det rätt att liksom kasta dem till vargarna via tidningsartiklar?
Alltså det hände en gång, vad jag kan minnas, att vi har kastat
en gång
till spelarna till vargarna.
När var det då?
Ja, det var med vår målis där. Det var inte riktigt så, men det blev inte bra. Så kan jag säga. Filip älskar ju få mig direkt efter match när jag är som hetast, så vill han alltid ha mig liksom. Så att, men det var fel. Men annars så skälla ut spelare, absolut. Det är ingen kumbaya-värld vi lever i. Liksom, vi måste vinna matcher. Det går inte alltid att gulla med dem. Men det är inte så att jag står och skäller i 90 minuter i en träning. Det händer knappt. Men någonstans så handlar det om ansvar. Vi har väl hamnat i en värld där det inte tas ansvar. Alltså ur ett perspektiv för laget. Det handlar väldigt mycket om individuellt, och då kan jag bli förbannad. Det kan jag erkänna.
Har han rätt där, Filip, en gång? Är det bara en mediautängning? Eller?
Ja, det vet det fan. Men det, nej, men att han säger skarpa, det är klart. Det är otroligt tacksamt att möta Bosco i mixade zonen efter en match. För, nej, men han säger ju vad han tycker, och det kan vi ju alla bara liksom älska när det är många som backar och är väldigt försiktiga. Så där. Så ibland är det ju väldigt härligt liksom att få de äkta känslorna där och då. Så det tycker jag vi ska omfamna, verkligen. Mm.
När skäller du ut en spelare, Fredrik?
Ja, ja, när fan var det? Ja, men det är inte så ofta. Alltså. Jag behöver skälla, det känns inte så. Men däremot så, men senaste veckan, det blir ju när man har varit mindre nöjd med någon. Då kan det bli någonting efteråt, eller ibland ringer jag när jag känner att fan, jag fick inte sagt det där. Liksom. Jag var inte tydlig nog. Liksom. Så ringer jag till och säger, det här förväntar jag mig. Det gjorde du inte idag. Men du har chansen imorgon att visa. Liksom. Så jobba lite kanske på ett annat sätt då, och försöker vara nära och följa upp och visa vad jag ställer för krav på det sättet. Då. att jag behöver skälla på någon. De har inte gett, de ger mig inga bra anledningar att skälla på. Varför ska jag skälla liksom? Jag får sällan anledning att skälla på dem, tycker jag. Så då behöver jag inte skälla för sakens skuld heller.
Vad står du här, Jeffrey? Är det rätt att skälla ut en spelare ibland då, eller ska man aldrig göra det? Eller vad har du för liksom inställning där?
Jo, jag tror nog att det kan vara befogat ibland att väcka sina spelare. Det tror jag är viktigt. Men jag tror också någonstans att om du ska väcka dina spelare och ha förmåga att väcka dina spelare och nå fram till dina spelare, så måste det vara byggt på någon form av värme och kärlek för att det ska vara mottagligt. Det tror jag är jätteviktigt. Så att någonstans spelaren förstår att när du väl skäller på honom eller henne, så är det viktigt att det tas emot med en förståelse av att man vill dem väl. Det tror jag är jätteviktigt. Mm.
Och det ska vi väl säga till protokollet, Filippa, så att även om Bosko har den ledarskapsstilen mer eld och lågor som du beskrev det, så är väl uppfattningen att spelarna uppskatta det här någonstans, att det sker i någon form av accepterat sammanhang, eller du brukar uttrycka det så?
Ja, absolut. Där är ju, alltså, spelare är olika. Det är klart att olika spelare uppskattar olika typer av tränare, men vi har ju haft Bosko i stan här länge som tränare, och generellt så är det ju ändå att många lyfter att rak och tydlig, hellre det ibland än att någon som inte vågar liksom ta tag i det. Och man kan ju också få väldigt effekt av det där om du verkligen en tränare som aldrig någonsin kanske liksom visar på att jag är missnöjd med er, eller då blir det ju att man heller som spelare inte liksom känner att piskan är där, och det är ju ändå elitfotboll det handlar om. Men som Jeffrey är inne på där, det är väl väldigt viktigt att det sker med kärlek och respekt hela tiden.
En sak som tangerar det här då, ledarskapet, det är ju den här bilden som jag tror alla håller med om egentligen, att dagens unga fotbollsgeneration, om vi tittar på de unga spelarna, blir allt mer individualistisk. Att fotbollen blir någon form av karriärväg bland andra. Jag ska höra med er här. Delar ni den bilden utifrån de lag ni verkar i, att ni har egentligen hand om många spelare som ser fotbollen som en karriärväg snarare än en del av ett fotbollslag? Eller hur skulle ni beskriva det? Jag kan börja med dig, Jeffrey.
Ja, självklart är det så att de är individualister många gånger, men det måste vi som tränare förstå och acceptera. Men det någonstans handlar det om att de ska också förstå att gör de rätt sak utifrån vårt kollektiva sätt att se på saker och ting, så kommer de också lyfta och kunna någonstans blomstra i sin individualism. Så att, ja.
Vad har du för bild, Fredrik?
Jag tycker Jeffrey säger det väldigt bra där. Precis så känner jag väl med. Det är klart att alla, vi söker ju spelare som vill någonstans, vill vidare, vill ha den drivkraften och vilja ta sig vidare. Men just genom lag, att förstå att det är en lagsport, det är inte pingis, det är fotboll. Du behöver, att laget behöver vinna, du behöver göra din grej så att det blir bättre för dig också. Det är väl en nyckel att få fram det. Sen upplever jag att killarna hos oss verkligen, vi får tänka till när man rekryterar. Att man rekryterar de här egenskaperna.
Vad tittar du på då? För det är intressant.
Nej, men just det, att, att de förstår vikten av att lagsport vi håller på med. Vad krävs då? Att ibland kunna stå undan, ställa sina egna känslor, ställa undan dem för lagets skull. Att det kommer krävas, och det måste jag säga att det är killarna hos oss, nu låter det som att allt är perfekt, men det blir de bänkade så fattar de, den här gången när jag bänkad jag går in och maxar när jag ska hoppa in, alltså gäller det att få med det tänket.
Är det viktigare att göra det på rekryteringsstadiet än att hantera det senare under? Är det så du menar, det är svårare att lära någon? Det valet måste nästan göras redan vid värvningen.
Jag tror det är jätteviktigt att göra det direkt. Och scouta det ordentligt tidigt. Få en uppfattning att man spelar av rätt anledning. Dels att du vill ha drivkraften och dels att du vill förbättra ditt lag. Vad ska du tillföra, guys? Vad är ditt värde för oss? Att de har bra svar på det.
Har vi svaret där varför du måste skälla ibland, Bosko? För utsikten har inte riktigt råd att göra de här liksom valen vid rekryteringen, så du får lära dem det efterhand när du har fått in de spelarna som ni har haft råd? Och...
Nej, alltså jag tycker bara att samhället i sig visar sig vara mer. Vi alltså just bryr oss om varandra. Jag menar, en utskällning ibland kan vara bra. Det behöver ändå så att vi går tillbaka till det. Det måste ju finnas en grund i utskällning och en förklaring för den. Så att spelarna förstår varför de blir utskällda. Men jag tycker att samhället ser ju mer och mer individuellt ut. Det handlar ju väldigt mycket om mig. Vad är bra för mig i första hand? Vi har tappat, och det inklusive sport, det är min egna uppfattning i det här. Och jag lider lite med många tränare utifrån att det blir mer och mer individuellt. Jag menar, du ska inte ta bort det individuella ur en spelare, men alltså, man måste ju fatta någonstans i samhället och i idrott att det handlar om oss. Och det är lite tröttsamt att gå igenom det, för det är väldigt mycket jag. Och jag har lite svårt för det.
Hur många i en trupp då, vi säger den består av en 20 spelare någonstans där liksom. Hur många av dem sätter laget före sina egna karriärer, skulle du säga, idag?
I vilken trupp då?
Alltså, exempelvis i din trupp.
Ja, min trupp utgår från att alla gör det, sätter laget före sig själv. Men vi pratar väldigt mycket med spelarna, vad för krav. Det är ett krav vi har, att du kan inte sätta dig själv före laget, det finns inte på kartan. Så försöker vi i alla fall. Men jag tror att det blir tuffare och tuffare. För jag tror att den här generationen som kommer fram är lite väl mycket jag. Utan att ha någon, men det är så jag upplever av det jag sett. Det handlar om mig i första hand och laget i andra hand. Och då blir det tufft när du kommer upp. Och det blir svårare att göra om människan, alltså, om du förstår vad jag menar.
Jeffrey, vad har du för nycklar i ditt ledarskap för att få hantera den här bilden som Bosco ger, och om du nu håller med om den?
Jag tycker att det ska finnas en ingrediens av egoism som vi som ledare ska kunna hantera för att få in i ett kollektiv. För ibland så kan den egoismen, och det är jag som Bosco är inne på, kan vara det som är kryddan till som gör skillnad ute på plan för oss också i slutändan. Så att det är också väldigt viktigt att inte, vad ska man säga, kuva ner egoismen och jaget som finns hos många spelare. För många gånger kan det vara det som kryddar oss. Men lära dem att de ska ingå i kollektivet.
Vill du säga något på skolan? Du lyfter på handen?
Nej, jag respekterar det Jeff säger. Jag ska inte ta bort det. Men samtidigt så är det svårare om du har lärt den här mentaliteten hela vägen och förändra den. Det är det enda jag säger. Sen är det ju alltid bra att vara lite ego, men det får inte gå ut över laget. Du kan inte arbeta, men jag vill inte arbeta defensivt, men jag vill gärna arbeta offensivt. Och det har jag lite svårt för, men som sagt, vi ser det olika.
Hur var du själv som spelare, Bosco?
Jag var väl det jag hatar idag. Så det är förmodligen så jag ser det.
Hur var ni som spelare då? För ni har ju inte karriärerna så långt bakom heller.
Jag sitter här faktiskt med två, det är rätt roligt, med både Jeffrey och Bosco. Jag är lite yngre än de, höll på att säga. Jag är 2 år yngre än Jeffrey. Men vi åkte ju till Hjälbovallen för att kolla när du spelade liksom. Och Bosco var ju liksom, som du sa, större än Zidane.
Ett tag där. Enligt Gazzetta della Sport.
Ja, det var sådana grejer. Så att, jag kommer ihåg, du kaklade om vårt badrum, kommer du ihåg det? Det är sant. Och då, jag skyndade mig hem på skolan, jag var 13 år eller någonting. Bosco kaklade om mitt badrum hemma. Och så stack man hem där och började snacka. Så det är lite grabbar man ser upp till här då som sitter. Så min karriär kan inte jag riktigt jämföra. Jag var inte nära att komma till, jag valde Degerfors före Bayern München då. Så jag är inte riktigt i den nivån, tycker jag. Men.
Du var lagspelaren?
Jag var lagspelaren. Gjorde som laget sa och det gick inte så bra. Ja, men det blev några matcher i Superettan i alla fall.
Han är ödmjuk nu i Fidde. Han var fantastiskt duktig spelare. Va? Det var han faktiskt.
Och till dig samma fråga, Efri.
Jag var vår fråga.
Hur var du som spelare i det här individuella versus lagspelarperspektivet?
Ja, det fick jag otroligt mycket skit för under min ungdom. Och att jag var en stor individualist. Så att det är någonting som ligger mig nära i mitt ledarskap på grund av det. För att jag har fått ibland, tycker jag, oförtjänt mycket skit för den delen. Och det är... Många gånger så landar det i att det kan finnas en omogenhet som bottnar. Många gånger kan det landa i att du kommer från en social bakgrund som har med att du kanske inte förstår alla de här sociala sammanhangen och så vidare som ett ledarskap kan hjälpa den här individen med att komma rätt. Och det har jag jobbat med otroligt mycket i akademin i Malmö till exempel. Och som vi många vet här inne så är det ju en stad med otroligt många olika kulturer. Så det sätter ju på sin spets när man ska hantera så många olika ungdomar. Och det är någonting som jag brinner för den känslan man får som ledare när man når en person och man kan se att det blir någon typ av förändring. Det är en härlig känsla. Så att jag tycker om att jobba med spelare som är lite kantiga, kaxiga, som tror på sig själv. Jag har inga problem med det, men för att jag känner samtidigt att jag har en förmåga i min auktoritet att kunna sätta ner foten när det är dags att göra det.
Mm. Tack så mycket för synpunkterna i det här ämnet. Det var faktiskt väldigt, väldigt intressant. Jag hade kunnat ställa många fler frågor om det. Kittlande ämne, men för att hinna med alla ämnen vi ska ha här idag med er så ska vi lämna det och lyfta blicken till transfermarknaden, alltså handeln med spelare. Och en sak som har förändrats ganska mycket, tror jag i alla fall, sen du och jag spelar fotboll, Bosko, det är ju agenternas betydelse i fotbollen. Idag är de ju involverade i såväl spelarutveckling som klubbarnas eget rekryteringsarbete. De är också väldigt omdiskuterade. På den allsvenska upptaktsträffen så varnade bland annat Hammarbys sportchef Jesper Jansson för korruption på agentmarknaden. Och då undrar jag lite hur ni ser liksom på agenternas roll och makt i svensk fotboll. Kan börja med dig, Borsko.
Alltså jag har väl till och med blivit anklagad för att vara en agentfirma. Jag vet inte hur mycket. Men alltså, jag är inte mycket för agenter. Om jag ska vara ärlig mot det så är det väl någonting. Det finns ju några få som är väldigt, väldigt bra. Det kan jag väl säga. Men idag så är ju varannan korta agent när man går ut. Alltså, vad jobbar du med? Jag är agent. Jag bara tänker...
Men, kan du utveckla det?
Ja, men alltså, det är ju så många agenter. Jag tror du måste ju ha typ 100 000 agenter bara i Göteborg. Så känner man ibland. Så att jag tycker det är... Jag ska säga, det finns ju givetvis många duktiga agenter, men de är få. Och korruption, alltså jobbas ju annorlunda utomlands än man gör i Sverige, där man har husagenter utomlands. Där spelar ingen roll vilken spelare som kommer in, det här vet jag ju, så blir det att det måste gå via husagenten. Så korruption, det kan det bli, jag vet inte om man ska kalla det korruption, men det blir väl att det blir väldigt låst till den här agenten får lösa Chelsea och den här agenten får lösa Manchester City. Så att det är väl så det är utomlands. I Sverige vet jag inte. Jag tycker inte, väldigt få bra agenter i Sverige tycker jag. Men korruption, det är lite att ta i, tycker jag. Det kan bli hårt.
Mm. Väldigt få bra agenter, håller du med om det, Fredrik? Är det din bild av den branschen och marknaden?
Fan, efter man pratar efter Borsko, alltså. Man blir torr, alltså. Man blir riktigt torr. Ja, nej, men vad ska jag säga? De agenterna jag omger mig av är jag nöjd med i alla fall. Det får jag väl säga. Men de finns väl av en anledning. De har väl kommit dit av en anledning. De gör säkert väldigt mycket nytta, många. Men det finns säkert de som är där och kanske gör det svårare. Och gör det. Vi själva, mitt förra jobb, då jobbade vi som en mäklare mitt emellan. Så det uppstår ju när någonting inte, när det finns ett behov av marknaden vill ha det behovet. Så länge det blir sedan en sund fördelning så att klubbarna kan fortsätta och ta betalt så att man kan fortsätta bygga en utveckling för en talangutveckling och att den kan bli bra. Så, och talang och agenterna får rimligt betalt. Så är det väl något vi måste acceptera, eller något som behövs accepteras. Det är så det ser ut, och då är det bara acceptera och samarbeta och hitta bra relationer. Så det är nog många som gör bra jobb.
Men upplever du att de begränsar fotbollen på något sätt? Alltså att de styr så mycket så att de sätter sig på tvären, så det kan till exempel få en negativ konsekvens för guys utifrån en spelare man vill ha? Liksom. Att ja, makten är så stor?
Nej, men jag kan tänka mig agenter som gör ett mindre bra jobb kan säkert kanske inte ha samma intressen som spelaren själv egentligen har. Alltså kanske har ett vinstintresse, vilket gör att stressen ökar mot vad det egentligen borde. Spelaren kanske hade behövt något annat eller behövt lugn omkring sig eller behövt att ta tid på sig för att blomma senare eller liknande. Och finns då ett annat intresse och det inte möts, så kan ju det bli fel. Och det har vi nog sett liksom exempel på i Gais när det både blir rätt och när det blir fel och när alla parter samarbetar.
Jeffrey, vad är din bild av den här marknaden och den här speciella branschen?
Ja, vi behöver agenter. De är en del av fotbollen och det är någonting som vi får acceptera. Det jag har svårt för med vissa agenter, det är någonstans när de inte ser till spelarnas bästa och de har någonstans har eget intresse enbart. För man måste också komma ihåg, om man är agent och man har ett tiotal spelare, så landar det ju någonstans i att kratta vägen för sin spelare för att han ska få den bästa karriären han bara kan få. Och då landar det ju många gånger i att ska du få avkastning då som agenten vill ha i slutändan, så ju bättre du krattar den vägen och de bättre besluten du tar för din spelare och hjälper honom, ju mer avkastning får du. Och där tycker jag många agenter inte riktigt är skarpa.
Mm. Ni rör ju en miljö med mycket unga spelare som har agenter. Jag vet inte om ni hamnar i situationer där de rådfrågar er hur de ska göra med sina karriärer och med sin fotboll och så här. Men om du får liksom ditt bästa råd till en ung spelare som befinner sig i den här världen, vilket råd ger du då, Jeffrey?
Oj, det är någonting som har varit på mitt bord länge. Jag var scoutingansvarig i Malmös akademi i 2 år och jobbat i akademivärld. Och där stöter man på otroligt mycket sånt här. Och där ser man också vikten i vad man ger unga spelare för typ av råd och guidning. Inte bara agenter utan familj, pappa, mamma, släkt, bröder. Hur du någonstans hjälper den här killen då, eller vad man ska säga. Så att... Och där tycker jag att det är för många som inte har koll på läget och någonstans inte hjälper de här unga killarna och tjejerna kanske. Mm.
Har ni själva agenter? Har du en agent, Bosko? För tränare har ju också agenter ibland.
Nej.
Fredrik, har du agent?
Nej.
Nej. Jeffrey?
Ja, det hänger väl kvar från gammalt kanske, jag vet inte fan.
Så när du var spelare menar du?
Ja, typ.
Filip? Mm. Har du agent?
Ja, det är du då, eller?
Ja, jag har ju sålt in dig bra den här kvällen, ja, i alla fall. Precis. Som en av Sveriges främsta kännare på Superettan.
Ja, det har du tryckt på några gånger nu. Nej, jag har ingen agent.
Vi har några minuter kvar, 5 för att vara exakt. Innan vi rundar av ska vi se om det är några frågor från publiken här på Gamla Ullevi, på 12:an, till våran panel. Ja, här har vi en som räcker upp handen. Filip, om du kan ge gentlemannen en mikrofon där så får vi bra ljud också.
Jo, det finns ju en väldigt bred talangbas i förorten. Där är ju fotbollen i särklass, största sporten. Och vi ser i många av akademierna, ungdomslandslagen, att de här ungdomarna dominerar. Men många gånger har de svårt att ta det sista steget. Jeff och Bosko, vad är det liksom som krävs? Vad är det som hindrar de här ungdomarna? Du pratar lite om tankesätt och läsa av sociala koder. Hur ska vi liksom få fram fler med den bakgrunden i svensk fotboll?
Ska du eller jag? Det krävs ett annat sätts arbete med dessa spelare. Oftast då yngre miljöer, landslag och ta hand om dem så som Jeffrey har pratat om innan. Börjar man i tid, men det krävs ett arbete med de här killarna. Alltså kompetens utifrån hur du ska jobba. Prata, ta mycket tid utanför fotbollen, inte bara på planen. Och vi är inte riktigt där med anser jag då, med de här människorna. Utan det är mer att, så som jag sa innan, att när de kommer upp så anser jag att de är färdiga människor på det sättet. Alltså tankesätt och så. Så att det krävs mycket, mycket hårdare arbete i ung ålder för att få de här killarna att lyckas. Ungefär som Jeff sa förut, han tar sig mycket tid. Jag har jobbat väldigt mycket med sådana individer också när jag varit yngre som tränare. Och det krävs ett hårt arbete, men det går. Och lyckas du med dem så blir det ju typ Isak, Zlatan och så vidare och så vidare. Så att det är juveler, men du måste jobba med dem som människor, inte bara som fotbollsspelare.
Vill du tillägga något, Jeffrey?
Ja, och det här är en jätteintressant fråga och någonting som jag har brunnit för alla mina år i akademin och tagit väldigt många duster i Malmö när vi har suttit och haft truppmöten och så vidare. Just om hon spelar, vi har en spelare idag som är i Malmös A-trupp, Patriot Seydou till exempel, som minst vid ett 4-5-tal tillfällen, jag tror jag sa det i din podd också Robert, där han kanske ville att vi skulle bli av med honom i klubben, där vi någonstans ändå låg i och där det är viktigt för mig och att vi har en förståelse som ledare att vi har inte bara ett ansvar, framförallt när vi jobbar med ungdomar, vi har inte bara ett ansvar att peka med pilar och någonstans sätta upp en taktiktavla. Vi har faktiskt ett ansvar, om du väljer att jobba med ungdomar, att någonstans utveckla dem som människor och någonstans få dem att förstå för att komma in i samhället på ett bra sätt. För att, som Bosco är inne på, många av de här spelarna, det är de som är juvelerna. Det är de som har det där extra. Och det får vi inte glömma. Och någonstans om vi inte klarar av att hantera dem, för att de är kanske kantiga, de har en attityd som man inte någonstans känner sig igen sig i. Och så det första man känner, nej, han kan inte vara i våran verksamhet, han måste härifrån. Ja, då kommer du tappa de här juvelerna. Så svaret på din fråga, Linus, jag tror att ju bättre ledare vi skapar i Sverige som kan ta hand om personer och fotbollsspelare från olika bakgrunder och kulturer och lära dem ett och annat, inte bara fotbollsmässigt utan också som människor, då kan vi nå dem.
Det var väl ett par alldeles fantastiskt bra slutord där, Filip Troler, eller vad vill du säga? Vad tar du med dig från det här samtalet innan vi släpper iväg herrarna på scen?
Nej, men jag tycker bara Jeffrey avslutade väldigt, väldigt snyggt och bara tacksam och väldigt glad över att vi kunde få ihop det här samtalet med våra tre huvudtränare, och jag måste ju säga att det var länge sedan jag liksom bara kände sånt intresse för just tränarfronten i Göteborg. Jag tycker vi har tre väldigt intressanta och kompetenta tränare, inte bara vad vi hör det de säger här utan också vad man hör från andra spelare och så vidare. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här säsongen och se vad de kan uträtta med sina respektive lag.
Då tackar jag dig för det, Filip, och jag tackar panelen för det här samtalet. Jag önskar er stort lycka till med årets fotbollssäsong. Det här var ett av tre avsnitt av livepodden Laul med vänner. Vi är strax tillbaka med nya poddar och samtal. Tack till er i publiken för att ni lyssnar, och en applåd till panelen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.